One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja, för några veckor sedan så hände ju någonting speciellt, och som vi har väntat.
Ja, i normalfallet skulle vi presentera avsnitt 98 med att prata om svenska hockey-VM-guldet i Zürich, eller prata om Zinedine Zidane strålande VM 1998 eller annat. Men på vägen in till denna inspelning, vad händer, Tommy? Jo, du träffar en riktig kompis.
Ja, där står han, Erik Åslund. Hallå Erik.
Hej.
Du hörde ju av dig för några veckor sedan och hade en gåva till oss.
Det stämmer.
Och nu går det rykten om att denna gåva ska överräckas i detta nu.
Eine gåva. Vad kommer det sig att vi ska få en gåva överhuvudtaget om vi börjar den änden?
Jo, det började med att vi flyttade, jag och min fru. Och vi, när man flyttar så städar man undan och försöker slänga det mesta som man inte behöver i nästa boende. Och då hittade min fru en liten klenod från 1992. Okay. Som jag då har sparat sedan dess och inte ville slänga.
Och det här kom du på i samband med avsnitt 92?
Ja, det var någon vecka innan. Jag tror det var 90-91 där, avsnittnummer. Och då slog det mig tanken att man kunde hylla det avsnittet med en gåva.
Din egen uppräkning helt enkelt. Och här precis. Har du nu grejerna med dig alltså.
Precis, och nu tänkte jag prassla upp lite.
Ja. Det är alltså födelsedags...
Oh.
EM 92... Nu får jag ta på mig glasögonen. EM 92 Göteborg, 10-26 juni. Ja. Men... Friendship, sportsmanship och championship står det på ett härligt glas.
Ja, just det. Men nu var det 92. Vilka olika spelplatser var det egentligen? Du som arbetade också.
Solna och Göteborg.
Ja.
Norrköping.
Kan nog stämma, ja.
Och Malmö var det.
Ta upp de andra också, ja. Så kan vi hälla upp lite vatten i de här glasen. Jag måste testa det här 92-glaset.
Vilken grej. Och då tänker du på sporthuset när du får det här. Nu får vi skåla i vatten, det är inte illa.
Här, akta datorn där nu bara.
Ja, ordinarie panelmedlem som strax hoppar in här. Lena, ta fram kameran där borta. Vill du ha ett glas vatten, Lena?
Hemskt. Nu var det ju bara tre glas här.
Ja, men du har ju dubbelt här.
Ja, där, ja, exakt.
Så är det. Så, snyggt. Där.
Skål då, Erik. Ja, skål. Tack för Aine Gova.
Aine Gova. Mm. Ja. Tack så bra. Tack så bra. Skål.
Men du...
Får jag fråga, blir det bubblor i när vi fyller 100?
Ja.
Men nu har det gått några avsnitt till. 98, någon minnesbild från dig? För det är ju det som är det här avsnittsnumret, vad säger du?
Förutom de du rabblade upp där i början så är ju mitt AIK-hjärta som starkast minne. Det är SM-guldet som kom. Och det är en ganska bra ålder för mig då jag var väldigt fotbollsinbiten. Och min kära far är både... född, uppvuxen och bor fortfarande i Solna. Så att jag hängde väldigt mycket där och såg de flesta matcherna.
Vem gjorde AIKs mål i AIKs segermatch i sista omgången mot Örgryte? Det är en utslagsfråga.
Östlund.
Alexander Östlund. Rätt svar. Erik, du har vunnit. Dock får du inte tillbaka glasen.
Om ni har någon gåva från 98 så kan ni höra av er. Tack Erik. Här kommer avsnitt 98.
Men snacka om att vi alltid välkomnar åsikter och synpunkter och lyssnare till vår sändning. Erik Åslund med gåvan. Han får dröja kvar här i environgerna, Erik. Lena Sundqvist har plats istället, där du ju rättmätningen ska sitta.
Det är ändå fint att få vara med igen efter att vi petade inledningen av programmet.
Till en jätteviktig funktion, nämligen fotografens. Du tog faktiskt. Ju bild, du var ju, du höll
jag
ju
tror
på
att vi har en mästerbild här, ja, det var, på de gåva utdelningen.
Det liksom, med glaset och alltihopa, det var ju stiligt.
Varför kallas den Aine Gåva egentligen?
Jag tror att det var...
Du var på ishockey-VM då?
Ja, i Köln, så jag satt vid ett skrivbord där och...
Skulle det var ju verkligen det som hände,
så knackade han här och kom in, det var ju lite häftigt. Ja, man försöker lära sig lite tyska längs resan. Jaha, Tommy, hur har du haft det här? Du har varit på friidrott, du har varit speaker på... jag säger det, DN-galan, fortfarande en annan sponsor där nu. Men ja. I alla fall, på friidrottsgalan på stadion.
Hur tror du att jag känner mig ungefär?
Jo, men du kan ju friidrott, så att jag tänker, och du har ju umgåtts med mängder med människor som ju är fri, alltså du är ju friidrott rakt igenom, som engelsmännen säger, through and through. Mm. Så du måste ju må som en prins. Ja. Dessutom urlakad förstås, eftersom friidrott ibland är rörigaste man kan hålla på med.
Men det är väldigt proffsigt faktiskt, friidrottsgalan med, det var en regissör från Belgien som kör Bryssels Diamond League-gala som hela tiden matade med information i högerörat. Pole vault, high jump, 5000 meter, presentation, hela vägen så här.
Tur att han inte sa på flamländska.
Ja, exakt. Nej, men så det är rätt så avancerat faktiskt. Nästan bland det mer tuffare man kan göra som friidrottsgalaspeaker, för det är en enorm regi bakom så att saker inte ska krocka.
Så vi kan sammanfatta, Modde som en prins mitt uppe i det, inte lika prinsaktig just nu.
Nej, och inte före heller. Nej, för då var det ju ångestladdat. Men det är väldigt kul att prata. Vi pratar
det ju... låter ju inte jättelockande. Väldigt, väldigt ångestladdat innan. Ja. Helt urlakad efter. Men ja. Det var några timmar där när jag
exakt.
Mådde bra.
Ja, men så är det. Men ja. Kan du inte känna igen det?
Ja, ja. Men det är helt sjukt när man säger det högt. Men ja. Så är det ju när man ska göra sådana grejer.
Ja, utan tvekan kan jag säga att det är det värsta jag gjort. Jag var ju speaker på Inomhusgalan. Det är lätt att det blir en sån i Globen nämligen, för det är problemet att ta bort taket. Globengalan var nu den heter med speaker för publiken alltså. Och det var ju fruktansvärd upplevelse. Och det konstiga är, jag har aldrig varit så, jag var helt färdig en vecka efteråt fortfarande, alltså efter galan första gången jag, och det konstiga är att jag år två, när de hörde av sig igen, tackar jag. Mm. Fullständigt idiotiskt.
Man glömmer bort, vet du.
Men det är oerhört tufft alltså.
Framförallt kommer man ju bara ihåg de bra bitarna efteråt. Då tänkte du tillbaka och säga, det var ganska roligt.
Ja. Nej, gud vad hemskt. Men jag var lite mer strukturerad andra gången. Uffe Saletti, håller han på fortfarande?
Ja, jag hälsar honom från dig förresten.
Det hoppas jag verkligen. Ja, det. Mm. En artist, Ulf Saletti, som ju var tävlingsgeneral, om jag säger så, för den här Globen när jag höll på med det. Och ihärdig, noggrann. Och faktiskt, trots att det är ganska stressig miljö för dem att jobba i, helt lugn.
Men det som är häftigt med svenskar och idrott är ju att så fort det kommer fram någon svensk som är duktig så byter vi totalt fokus i vilken gren, till exempel friidrott, som den hetaste grenen just nu i svensk friidrott. Vilken är det plötsligt? Som ni har hängt med här.
Det var ju dels är det
helt plötsligt.
Sofie Skog heter hon, var i höjdhopp. Måste ju vara,
Lovisa Lind.
Och sen, Lovisa Lind.
Jo, men en helt ny gren som alla plötsligt är jätteengagerade.
Ja, diskus är en gammal. Men det är,
nej, men det är ingen som har brytt om diskus på 40 år.
Daniel Ståhl.
Ja, exakt.
Ja, men det är ju en artist.
Jo, jag menar det. Och jag menar plötsligt är alla då diskus. Och det som hände på Stockholmsstadion, det var att så fort den här Daniel Ståhl skulle gå in i diskusringen, då blev det ett enormt tryck på läktarplats. Annars har ju den typen av kastgrenar gått helt under radarn. Och då är det lite samma fenomen som när plötsligt alpin kombination är hur rätt som helst för Pernilla Wiberg går bra där, eller att Mångkamp, som ingen har brytt sig om, är hur hett som helst med Carolina Klüft. Och den här Daniel Ståhl, han håller på att bli någonting alldeles extra. Han är ju någonting som sticker ut. Han är ju stor, han är 2 meter lång och väger 150 kilo, och sen är han ju en spelevink i sättet.
Han går genom rutan, som man säger i tv-världen. Han verkar trevlig.
Ja då.
Vid ett spontant sådär, man ser en intervju med honom, så verkar han faktiskt ganska mysig snubbe sådär. Mm. Gigantisk figur som hivar diskus. Vi var på inspelning, Lena.
Du apropå och jag. Gå igenom rutan, eller?
Ja, vi var i alla fall i...
vi gjorde ett tappert försök.
Vi var i rutan, om inte annat. Ja, ja.
Får se hur vi gick igenom den. Ja, men det var väl trevligt.
Vi var alltså... För det var TV4s informationsavdelning som hörde av sig, Ulrika Westerberg, och sa till oss så här att det vore kul om ni kunde vara med i... Sveriges Televisions program. Det är där med TV4 och SVT ju speciellt. Mm. Rickard Olsson, sommarkväll, inspelning i Göteborg. Och det har vi varit, så vi har spelat in. Och det kommer i augusti, tror jag, så att, det är ju inte dagsaktuellt på något sätt. Mm. Men det var en intressant upplevelse. Vi fick sitta och vänta från 15 till halv 8, alltså från klockan 3 på eftermiddagen i princip, till halv 8, innan det var vår tur.
Mm. Och så var man med i 5 minuter och så hade man lagt en dag på det. Men så funkar det ju med sådana program.
Ja.
Och vi fick ju frågan där om vi saknar någonting med radion. Det spontana svaret kanske skulle ha varit enkelheten. Mm. För det är ju faktiskt det som är skillnaden.
Mm.
hur mycket enklare det är att sätta ihop en sån grej i radio kontra i tv.
Just det, första frågan från Rickard Olsson var inte, ni trivs bra på TV4, utan första frågan var, ni saknar väl public service och Sveriges Radio?
Ja, just det. Vad pratar ni om? Det får ni inte säga nu kanske, eller?
Jo, vi snackar sport, sport och referat. Men grejen är, för det första, i alla fall som jag kände, otroligt trevligt att vara där.
Verkligen.
Alltså, vilken värme från hela SVT Göteborg.
Mm, det är ett trevligt ställe.
Verkligen.
Jag har varit där också på en inspelning.
Ja.
Alltså, alla som har varit där verkar tycka det.
Ja,
otroligt trevligt.
Så det var ju lätt att triva. Mm. Så det var ju många olika nivåer i programmet. Vi snackar ju sport, vilket ju är så att säga uppsidan i tillvaron i någon mening. Jan Eliasson var ju där. Tidigare utrikesminister för Sverige och vice sheriffen på Förenta Nationerna. Superdiplomaten Jan Eliasson var ju där. Och pratade om IS och de frågorna som berör oss i vardagen varje dag nästan numera. Mm. Och så hade de en soldat där, Rafael hette han, som alltså en svensk medborgare som åkte ner till Syrien och stridit mot IS. Han berättade om sina upplevelser. Och det är klart att då förstår man att det här var ett program som innehöll många variabler.
Mm. Men på något sätt med tv-sändningar så tänker jag att det blir... Det går i baklås för många för de här långa förberedelserna när man har gäster och sådär. Jag vet när vi har våra inspelningar att jag brukar säga att låt gästen komma så sent som möjligt. För att det, om man inte är, nu är ni så vana, men om man inte är jättevan så byggs det upp liksom en nervositet och att det blir så uppförstorat allting. Mm. Och så kommer en fotograf och säger att du måste stå exakt där på den millimetern och inte och snacka om att folk tappar i spontanitet. Som kanske gör att det blir stelare i tv än vad det ibland är i radio. Eller vad säger ni?
Ja, men verkligen. Sen går det ju inte att komma och göra det lika enkelt som i radio. Men man kan ändå försöka, framförallt som sagt när det är ovana gäster, att göra det så enkelt som möjligt. För det är klart att har du aldrig stått i en TV-studio förut så är det ju nog nervöst redan från början. Om det då blir en stor maskin kring det också så blir det ju ännu större i ens huvud. Och som sagt, ju mer tid du har att bli nervös, desto nervösare kommer du vara när du kliver in där.
Mm. Jag har en klassisk sändning om det. Jag måste bara ta den. Det var ju, vi hade ett program på Kanal 5 som heter Liga Europa för drygt 10 år sedan. Och då hade vi ju en gäst som gick under namnet Barça Janne. Fast han hette ju Janne och bodde i Barcelona. Det var ju en kompis till Pelle Blom och han är otroligt kunnig på spansk fotboll. Vi har bjudit in honom, men han har aldrig varit med i tv tidigare.
Alltså Barça Janne, kunnig på spansk fotboll. Ja.
Så han, vi, på vinst och förlust, eller det var en ren chansning så betalade Kanal 5 en resa till Kanal 5-huset ifrån Barcelona för denna Barça Janne, som han kallas. Och för att han skulle prata om spansk fotboll. Men då hände ju det där problematiken att det är en sån enorm uppladdning inför den här sändningen. Den går på måndagen, han kommer redan på fredagen på införmötet och har med sig hur många spanska tidningar som helst och är övertänd. Och vi frågar så här, vad vill du prata om? Och han säger, jag vill prata om David Villa, han har fått sitt genombrott nu. David Villa, Valencia, han är hur het som helst, det är det jag ska trycka på. Jag kan berätta här om David Villa, så kör han jättebra harang och gick igenom allting med David Villa. Ja, och sen så är det 2 dagar senare då, så är det söndag och då är det lite repetition och sen kommer sändningen på måndagen och då är det ju samling alldeles för tidigt för honom. Han är ju där 5-6 timmar innan och han går och vankar av och han i korridorerna och repeterar. Jag hör hur han repeterar för sig själv. David Villa. Och tränar in. Och sen kommer sändningen då. Och då är det ju, då går allt i baklås. Alltså han får tunghäfta. Det börjar med att de 2-3 första meningarna går helt fel. Och sen kommer frågan då, som har blivit lite klassisk i vår grupp i alla fall. Där, att om du skulle lyfta fram en spelare i spansk fotboll just nu, Janne, vem skulle du bli då? Då skulle det bli han... Och så kommer det upp i skärmarna bakom ett pärlband av bilder på David Villa. Och till slut får jag sticka in liksom, är det möjligen så att du tänker på David Villa? Och nej, det är så hemskt alltså.
Han sitter, och det var ju direktsändning.
Ja, han sitter och svettas och är helt slut. Och jag känner bara att hela det här upplägget, han är matad av redaktörer i dagar. Det måste vara de delarna som gör att det blir så där.
Sen ska man ha respekt för den situationen. Om du aldrig har gjort den innan så är det ju en väldigt, väldigt krävande situation. Framförallt i direktsändning. Är det ett bandat program har du ändå lite mer trygghet att kunna ta om och börja om. Och om du aldrig har suttit i någon form av direktsändning, så ska du göra det i en tv-studio i ett program som du kanske följer med personer som du kanske ser upp till. Det kommer en massa tv-kameror. Ja, men det är ingen jättelätt situation att hantera om man aldrig har gjort det tidigare.
Jag tycker man ska respektera den enskildes åsikt. Det är lätt hänt i tv att folk ska tala om vad du ska tycka. Det är lätt hänt. Därför att det ska följa ett körschema och bilder ska starta. I det här fallet som du beskriver kom det upp bilder på David. Det är rätt uppenbart att det var vad du snackade med i och för sig. Så det är ett dåligt exempel. Men jag kommer ihåg 92 i Albertville-OS. Tror jag nämnde förut här i podden. Lars-Gunnar Jansson och jag kommenterade och Sverige åkte ur mot dåvarande Tjeckoslovakien. De tävlade under samma namn, Tjeckoslovakien, fram till sitt eget VM där 92. Det här var i februari. Och Sverige åkte ur och jag sa det är fiasko. Och Elge sa det är ingen fiasko. Det är hockeymatch. Så där höll vi på i sändning alltså. Vi satt och gläfste i sändning. Och sen när vi skulle åka därifrån så la vi så himla oense. Och jag sa du måste kunna säga att det är ett fiasko. Det ska inte vara så svårt. Du kan inte vara så kär i ishockeyfamiljen så du inte kan säga som det och så vidare. Då sa han så här. Hörru du, sa han. Du ska aldrig tala om för mig vad jag ska tycka. Och det var bra sagt. Därför att det är precis exakt det som friståendet handlar om när du är expert också. Att du måste ha rätt att tycka själv utan att någon annan säger det.
Men inte bara det, utan ett problem med tv också så här att det kommer fotografer och säger du ska stå där.
Jo, absolut. Men man i grunden börjar med, jag tycker man ofta ska börja med, vad tycker du? Alltså vad är det den enskilda, vad är det den vill ha sagt? Sen tycker jag också man kan för det, nu låter det som jag sitter och uppmuntrar fel, men jag tycker till exempel när Jens Fjällström och jag började jobba ihop vid det här laget var det ganska många år sedan med Supersöndag eller vad programmet hette på Kanal Plus på den tiden som är C-more numera. Då, när vi skulle köra och snacka om någonting så sa jag så här, ja, vad tycker du då? Det är otroligt viktigt att så här svagt centralt mittfältspel kan de inte ha. Okej, sa jag till Jens. Men då började jag med att säga så här, men centralt på mittfältet ser det väl ändå rätt bra ut för dem? Så kan du börja med att säga, nej jag tycker faktiskt tvärtom. Så att det liksom blir så att det inte blir så jäkla stiff. Så att, och jag som programledare kan då framstå som istället för att man följer en samtalsmall i någon mening. Så här små grejer kan man också göra. För att det ska vara normalt. Alltså du tycker A, du tycker B, hur är det med si, hur är det med så? Så att det blir ett samtal, så att det blir ett snack och inte så jäkla allvarligt.
Högt i tak i sporthuset.
Det kommer inspel vad ni vill att vi ska diskutera. Mattias Wiklund till exempel har mejlat till oss till sporthuset @houseofsports.se. Det här med reglerna, vi har pratat mycket om regler, att fotbollen borde kunna utvecklas och nu håller det på att hända saker. Det är ett flertal olika förslag på regeländringar som exempelvis reducerad speltid som har presenterats av det beslutande organet IFAB enligt The Times. Det handlar alltså om hur man har presenterat ett dokument som innehåller ett flertal förslag på förändringar. Det ska bland annat diskuteras huruvida spelare ska få slå frisparkar till sig själva och att frisparkar kan slås på rullande boll. Dokumentet innefattar också förslag på att insparkar inte behöver lämna straffområdet för att bollen ska vara i spel. Ett mål ska kunna dömas om en spelare tar med hand på mållinjen och att straff ska kunna dömas om målvakten plockar upp en hemåtpassning med händerna. Det föreslås också att efter missad straffspark ska det dömas inspark oavsett om målvakten räddar, bollen tar i målramen eller går utanför. Ett annat anmärkningsvärt förslag är att matchtiden reduceras till 60 minuter och att domaren stoppar matchklockan då bollen är ur spel. Alltså ett riktigt, riktigt radikalt dokument. Jag vet inte hur sannolikt det är att några av de här sakerna går igenom, men det är ändå någonting som är värt att diskutera.
Och till detta kommer ju då videogranskningen.
Just det.
Som ju är igång nu i Confederations Cup. Det kallas ju för det när konfederationerna skickar sina bästa gäng då, eller inbjudna gäng vad det nu är, till Ryssland och spelar ett år före stora VM. Då är det Confederations Cup och det pågår nu. Och där har ju videogranskning använts. Och jag tänkte få spela in en synpunkt från Theo. Jag tippar på att det är Högman. Det står Hogman nämligen, men det är på Twitter. Och jag sa nämligen att jag tycker det är bra att man använder sig av videogranskning för en uppenbar offside. Då godkändes inte målet. Jag tycker det är korrekt hantering. Det var i Confederations Cup. Och han var osäker på det. Men så skrev han så här, nu har jag funderat och kommit fram till följande. Videogranskning förändrar inte spelets idé. Den förblir densamma så länge man inte inför de förslag till nya regler som släpptes under helgen. där har vi inslag som verkligen hotar spelet i grunden. Och där tycker jag han har en finess i sitt resonemang, Theo, här. Nämligen att videogranskning, det förändrar inte spelets idé i grunden. Vilket innebär att då tycker han att då kan man ju arbeta vidare med ett sånt förslag. Vad tycker du?
Ja, men det kan jag hålla med om. Videogranskning är ju mer en utveckling av fotbollen för att få det mer korrekt. Också någonting som inte gick att tillhandahålla när regelboken skrevs, såklart. Det andra är ju mer en hel förändring av spelet fotboll. Skulle alla de grejerna gå igenom, då är det ju en helt ny sport. Mm. Då håller vi inte på med samma idrott längre överhuvudtaget. Det som dock är med videogranskningen, som ju blir utmaningen för fotbollen, som ju hockeyn också har utmaningen, är ju att göra det på ett bra och smidigt sätt. Det ska ju hjälpa spelet, det ska hjälpa matchen, det ska hjälpa upplevelsen så att det blir korrekt. Det får ju inte förstöra att det som har varit under den här hockeysäsongen, att man har suttit i 20 minuter och det känns som att vänta på ett besked om den där pucken är inne eller inte. Det måste ju ske på ett smidigt sätt för att hjälpa sporten framåt.
Ungefär som Hawkeye i tennis.
Mm.
Det vill säga bollen slår ner vid baslinjen och så blir det, de har väl rätt att utmana spelarna själva där, och så tittar alla upp på storbildsskärmen och så kommer bollen och så visar de in eller out. Mm. Som det står då. Och sen går de bara vidare. Tar väldigt lite tid. Mm. Den typen av smidighet i det behöver ju vara.
Sen är det såklart mer komplicerade situationer i fotboll och hockey än om bollen bara är inne eller ute. Oh, och det, ja, spelar i vägen och man ser inte. Oh, ja. Men det behöver ju ändå hittas ett sätt där det är smidigare. Däremot de här reglerna, som sagt, skulle alla de gå igenom, vilket känns väldigt otroligt att de ska göra, så har vi ju helt plötsligt en helt ny sport. Då får vi börja spela gammal fotboll och ny fotboll, eller på att säga.
Ja, då är vi lite inne på Theos linje här. Nämligen att spelets idé, det är en sak, och om man gör ingrepp mot det, då är det en annan. Alltså att han håller videogranskningen är okej då, att man kan utveckla. Sen har man ju x antal steg kvar att ta. Och när man tar upp en sån här fråga så blir det ju omedelbart så att petimeterrättvisan kommer in. Liksom. Och ja, men den situationen, gör man med den situationen. Och den typen av samtal kommer ju mer eller mindre omedelbart. Och jag är inte riktigt inne på den linjen att jag tycker att det är pajaserier och att det är skamligt och att det är väldigt starka uttryck som kommer. Bara för att man tar upp en diskussion om en förändring. Mm. Exempelvis, om en spelare räddar bollen på mållinjen, förhindrar ett uppenbart mål. Läs Luis Suarez, Uruguay mot Ghana. Han boxar undan bollen, får rött kort, det blir straff för Ghana. Alltså Moadjian skjuter, ja, ni kan historien. Mm, över. I det sista sparken före straffläggningen. Och därmed så åkte Ghana sedermera. Att döma mål där, det hade ju känts fullständigt sunt.
Mm.
Det var så korrekt att Ghana hade fått göra det målet som de blev berövade rätten att göra. Luis Suarez räddade med handen, han missade förvisso bronsmatchen, men han fick ändå bronspengen för Uruguay.
Men det konstiga med fotboll är att det är egentligen en helt otroligt omodern sport som ändå fortfarande är så populär. Och jag tänker att det är mycket kulturen runt fotboll som gör att, och att den är spridd över hela världen. Men jag tycker egentligen, att titta på sporten, att det finns ju mycket att göra, och jag tror det var ganska, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att säkert det var ganska omtvistat, även om man tog bort den här hemåtpassningen till målvakten, inte får ta upp det med händerna. Det var säkert många som tyckte att det var revolutionerande, och det känns ju hur givet som helst. Det har inte hänt så mycket sedan dess. Eller vad har hänt sedan dess?
Ja, men det är därför det känns så chockerande att den här konservativa fotbollen helt plötsligt inte kommer med ett förslag till regeländring, utan det kommer ett helt jäkla dokument till förslag för regeländringar. Ja. Vi inte ändrar något på 150 år, nu helt plötsligt ska vi ändra allt.
Ja,
det känns ju helt orimligt.
Slå frisparkar till sig själv, det tycker jag verkar skönt.
Om någon på rullande boll. Nej, men det här är ju så märkligt. Det här är ju så märkligt. Däremot det där att inte få plocka upp hemåtpassningar som målvakt. Ja. Jag var ju målvakt.
Och då blir det straff.
Otrolig omställning när man kommer från 7-manna till 11-manna.
Mm.
I 7-manna får du ju göra detta.
Ja, just det.
Och på den tiden när jag tog det klivet från 7-manna till 11-manna var det ju också hålla bollen 3 sekunder, max ta 3 steg. Nu är det ju bara tid, du får ju gå hur mycket du vill med bollen som målvakt.
Alltså, men vad skönt det var.
Man var ju så nervös. Min första 11-manna-match, jag var ju så nervös över det. Inte över att släppa in något mål, utan hur länge får jag hålla i bollen? Hur många steg får jag ta? Tog jag 4 steg nu? Ja. Och nu det var så...
Men det här med bakåtpassningen fick du upp med henne. Du och jag kunde ju haft ett härligt samarbete. Du var målvakt och jag var högerback. För det var ju så här att det var ju väldigt skönt som högerback och målvakt. För bollen ut i högerbacken, eller vänsterbacken.
Mm.
Rullar tillbaka, målvakten plockar upp med händerna. Hur lugnt som helst. Och så här kunde man hålla på en timme. Eller?
Snacka om att spela avledning med 2-0. Bara stå och passa mellan målvakt och ytterback.
Men det är klart att en del av de där regelförslagen gillar inte jag heller. Men jag tycker om att de uppstår. Jag gillar att fotbollen också välkomnar diskussion i frågan.
Ja.
Sen kan jag inte tycka att det här IFAB som finns, alltså
International Football Association Board.
Ja, vilket alltså är det är ju 4 brittiska länder som sitter med. Från början var det så, alltså när fotbollen kom fram på
1800-talet. England, Scotland, Wales, Nordirland.
Ja visst, och de har automatiskt, och de styr alla regler. Det är helt sjukt, och så är det fortfarande. Sen har de ju någon form av att de måste ta upp till några andra forum och så vidare, men ändå. Det ligger kvar sin art. Varför då?
Ja, just det.
Va? De är inte ens med i EU. Eller kanske inte vi ska ta upp här.
Men effektiv
det kan vara bra att gå ur, man vet aldrig.
Effektiv speltid kom in på här också då. Det har vi haft uppe flera gånger här. Och det... Ja, det slutar där ändå på något sätt för fotbollen. Vad tror ni? Effektiv speltid?
Men Jens idé om effektiv speltid på tilläggstiden, den tror jag är...
Men varför ska inte hela matchen då?
Ja, det är...
För stor omställning. Ändå det enkla svaret, varför det kommer vara svårt att genomföra.
Ja, mätningar säger väl att hur lång tid är bollen i spel? I vissa matcher känns det som att det inte ens är en halvlek.
Nej, precis.
De går ju bara vänta på att kasta inkast. Och så är det byte och så väntar man och väntar, sen är det slentrianmässigt en minut tillägg i första och tre i andra.
Det kanske håller på att hända någonting. Kanske händer det någonting nu ändå med fotbollen efter alla dessa år. Har det varit någon, hojta till om ni kommer på det, har det varit någon större förändring sen det här med att man plockade bort hemåtspelet till målvakten, plockade upp med händerna? Det har ju varit lite små grejer med liksom hur offside-regeln, hur den har varit konstruerad och så.
Ja, det är väl frisparksprayen som har slagit in.
Och den kändes som att det pratades nog mycket om, och det är ingenting som egentligen påverkar reglerna.
Nej. Ja, det tog sen, ju 10 år innan de iscensatte det ju.
Och sen den största förändringen är ju videobedömningen vid mål.
Ja.
Och det har de ju löst på ett så smidigt sätt så det förstår man ju inte ens. Nämligen att domaren har ju ett armbandsur till, en extra klocka där det står goal eller no goal när bollen är över linjen eller inte. Så om det kommer en situation där bollen är på väg att rulla in över linjen, så kastar sig en back och slår undan den, då tittar domaren bara på klockan. Och är bollen över linjen så står det mål i klockan.
Och det är sådana lösningar som är briljanta, där man kan använda teknik som finns på ett smidigt sätt och det blir korrekt. Utan att det behöver vara några långa haranger, några långa avbrott och ingen irritation. Utan enkelt använda dagens teknik.
Men vi har ju pratat i den här podden också om den här petimeterrättvisan som rätt många i känns som i Sverige står för. Kommer ni ihåg att vi har haft uppe det snacket? Liksom att det ska vara absolut utmätt med vågskål. Det ska vara rätt och korrekt, annars blir vi upprörda. Och då har jag faktiskt börjat, jag hävdar lite sunt förnuft, och då Lars Ekholm, vår ständige lyssnare, hörde ju av sig och sa, vem sunt förnuft ska vi gå på, ditt eller mitt? Det var ganska bra sak. Men i grund och botten, Oscar Wilde, den irländska 1800-talsförfattare, han har ju faktiskt...
Det är svårt att gå på hans sunda förnuft i nuläget.
Ja, i nuläget kan det vara det, men han sa en sak som jag tycker det kan vara spännande om sunt förnuft. Han sa, regler är till för idioter, vi andra använder sunt förnuft.
Mm. Det
och det här gjorde ont i Tommy.
Ja, precis. Jag är ju regel. Är det jag i regel, Peter, vet du?
Nej. Alltså, jag tror att vi är det allihopa lite grann så här inom oss på något sätt. Kommer inte bussen på utsatt tid så blir man lätt... Alltså, vad blir jag det? Du skulle ju vara här. Varför är du 3 minuter sen?
Var kompis med fakta och sunt förnuft. Regler är till för idioter, vi andra använder sunt förnuft. Det står ju på ditt Twitterkonto.
Ja, jag har lagt till det. Jag tyckte det var så himla bra sagt nämligen.
Ja. Du, det har gått några avsnitt. Folk hör av sig. De är irriterade på dig, Lasse. Vad har hänt med den här programpunkten egentligen? Du är så otroligt positiv hela tiden.
Jag har varit ledig för mycket.
Du har inte lackat sen... Ja, det är länge, jättelänge sedan.
Är det det?
Ja.
Ja, då får vi, så... Det var väl förra avsnittet tror jag. Eller något sånt där. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har ingen egen statistik på den punkten.
Nej. Men,
det är en besvikelse, det trodde jag ändå att du hade. Vad sitter du med den där datorn framför dig för då?
Ja,
jag
tror
det var den statistiken du höll koll på.
Jaha.
Det finns ju 2 grejer som man ganska lätt kan ta upp om man vill ha igång programpunkten. Det ena är ju SMHI och vädret. Hur det går för dem med väderprognoserna. Och det andra är ju trafiksituationen i Stockholm.
Ja.
Ni var ju försenade i morse.
Ja, så...
Ja,
var det trafiksituationens fel?
Nej, men alltså vädret är ju lätt. Alltså, så här är det ju nu. I april så var det aprilväder varje dag. Det vill säga, de hade ju ingen aning om det skulle regna, snö eller vara sol. Och så säger att det blir aprilväder, sa de. Och nu säger de ju så här i den tiden vi är i nu. Att ja, det är växlande molnighet, men det kan vara några skurar också. Och det kan vara, temperaturen ska sjunka här i Stockholmsområdet då, från 27-28 som vi hade i helgen. Och så ska det ner på en 14 till midsommarafton ungefär. Och då säger de så här, det är typiskt midsommarväder, säger de. Så typiskt aprilväder klarar de sig en hel månad på, och nu i juni kör de typiskt midsommarväder.
Måste vi inte lägga om midsommarfirandet apropå det? Hela midsommaraftonen, allas bild av midsommarafton utgår från att det ska vara strålande väder. Det ska vara 28 grader varmt, det ska vara strålande sol. Hela dagen är uppbyggd efter det. När senast kommer ni ihåg att ni firade, eller hur många midsommar under ert liv har vi haft de förutsättningarna?
Nej, det börjar ju alltid regna. Midsommarväder.
Det är väl var 15 ungefär, något sånt där.
Ja, men varför har vi lagt upp firandet efter någonting som aldrig händer? Vi får ju flytta midsommar eller göra om firandet.
Jag gillar, ja, när ska vi fira? Det regnar ju jämt.
Alltså det har ju varit en kanonhelg precis när vi spelade in det här.
Jo, det har det ju varit.
Jag har till exempel en konversation med dig.
Det är ju svårt att kasta ut midsommar bara efter vilket väder det ska vara. Men blir det inte ändå lite varmare om vi flyttar? Okej, flytta midsommar är en dålig idé. Göra om firandet. Vi kan ju inte alla förvänta oss att det ska vara strålande väder varje midsommar. Det är ju aldrig det. Nej.
Men det är som julafton. Det är ju alltid Bing Crosby, Dreaming of a White Christmas. Och man ser hur snöflingorna faller och det är meterdjup snö även i de områdena vi bor i, 08 land. Eller
jag har
firat
varenda jul vit. Massor med snö.
Mm.
Får börja fira jul i Arvis och Lasse. Inga problem.
Ja, det är sant.
Det är kul när man triggar Lasse med det här med temperatur och så. För jag skickade ju då, jag hittade sms-konversation här från i lördags. Hej, jag är på DN-galan repetition. Jag säger DN-galan också för att det är Bauhaus-galan. I värmen. Det är riktigt hett här, sa jag. Absolut, från dig. Det är varmt idag. Imorgon ska det bli varmare. De har dock sänkt temperaturen nu från 28 till 24 klockan 16.25. 2 timmar senare utan att jag skickar någonting emellan. Sorry, nu är det 28 igen.
Alltså på riktigt, och det blev ni 27. Smsar varandra om vädret.
Nej, det är jag som smsar om vädret.
Nej, jag ledde ju inte, jag sa bara att det var väldigt hett på.
Nej, som hundägare så har man koll på vädret.
Man klagar ändå på att svenskar alltid ska prata om vädret när de inte har någon annan att ta upp om. Ni smsar alltså om vädret. Det här är ju en helt ny nivå.
Ja,
alltså.
Men väder går att snacka om. Ser du. Jag vill plussa för meteorologerna förresten. Det är inte att lacka ur det heller i och för sig, men ändå. Därför att de ser alltid lika glada ut fast de står och matar in lågtryck efter lågtryck efter lågtryck. Och så har de sagt att imorgon så kommer det då bli några uppehåll blir det under morgondagen och så vidare. Sen kommer det 3 nya lågtryck från Atlanten. Och de står där och ser otroligt glada ut. Och där vi jobbar, inte du längre Tommy, men du och jag Lena i TV4, där ska de ju alltid dessutom sluta med en superläcker bild tagen någonstans ifrån över någon fjärd. Där vattnet ligger stilla och blankt som ett nybonat golv, som de säger, va? Så att man ska sluta med att vara glad ändå. Så när sändningen är slut tänker man, ja, det var ju bra det där. Och så är det i själva verket bara en helvetes massa regn.
Ja, det kom det till slut ändå. Hör av er till oss på Sporthuset, på Twitter @sporthuset eller mail sporthuset@houseofsports.se. Det närmar sig avsnitt 100 också. Vi har ju 98 nu och ni kanske har lite extra inspel inför det 100 avsnittet som kommer här så småningom.
Och nu, det återkommande ämnet för oss när vi visar lite extra vördnad och kärlek till en särskild händelse eller person. Eller objekt, eller vad du kan tänka svara. Och det är Tommys tur med en längdskidåkare den här gången.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
För stort mod över 5 mil, en högklassig fysisk och mental bragd. Så uttryckte Bragdguldsjuryn det som hände söndagen den 3 mars 2013 i italienska Val di Fiemme. Johan Olsson stod för en av de största ögonblicken i den väldigt anrika svenska längdskidåkningshistorien när han vann 5 milen på VM:s sista dag efter ett nästan osannolikt upplägg. Aldrig har skidvärlden upplevt en sån soloprestation. Johan Olsson åkte 40 av de 50 kilometer i detta massstartslopp mer eller mindre ensam. Det ska egentligen inte gå att hålla undan för hela den jagande klungan så länge i ett sånt här typ av lopp. Klassisk stil. Men Johan Olsson, han trotsade allt och klarade allt. 3 år tidigare så blev han olympisk mästare som en av åkarna i stafettlaget som också belönades med bragguldet då. De övriga då var Daniel Rickardsson, Anders Södergren och Marcus Hellner. Men det här femmisguldet, ja, det smäller absolut högst. Och som Olsson själv uttryckte det när han belönades med bragguldet, det var på toppen av min svårighetsgrad. 10 av 10. Jag kan nästan inte tänka mig att man kan göra det. Hur stod jag ut?
Det tog nu ett tag när jag hade fattat vilken jäkla grej det var. Liksom. Att jag fattade själv. Fastän jag åkte själv i 35 kilometer. Och höll undan. Liksom, och kunde växla upp och spurta på slutet. Och det som elitidrottsman så är det ganska få gånger egentligen att man är riktigt, riktigt stolt för någonting. Och kanske som elitidrottsman att man känner så här att ja, men det där var toppen av vad jag klarar av. Jag hade ju varit själv ett bra tag när jag nådde halvvägs. Och då minns jag att jag tänkte i varvning att jag har bara åkt halva loppet. Jag har hälften kvar. Och jag har varit själv så här länge liksom, och förhoppningsvis är jag själv liksom 25 kilometer till då. Så där var det väldigt, väldigt tufft just när det kändes som att halvvägs var inte positivt, utan det var snarare negativt. Att jag kände att det här kommer jag nog inte klara av.
Men det gjorde han, och det är svårt att sätta sig in i det avgörandet som alltid när det handlar om bragder. Det här var ju verkligen bragdernas bragd av yppersta klass, var ju den mentala styrkan hos Johan Olsson. Det är när tröttheten sätter in som tvivlen kommer. Då gäller det att föda elden. Börjar den slockna i kanterna är det svårt att få den att brinna igen. Så filosofiskt uttryckte Johan det själv. Aldrig tidigare har en skidåkare solåkt en femmil på det här sättet. Och vid prisutdelningen så lämnar norrmannen Petter Northug över sin World Champion nummerlapp till Olsson. Drömmen blev sann.
Och strax är han uppe, och håller han bara den här backen hela vägen upp så kan jag nog konstatera att vi har ett svenskt guld om han bara står på benen. Han vänder sig om. Och nu har han nått toppen.
Kom igen Johan.
Nu bär det ner för. In mot stadion. Tänk om det håller. Schweizaren, ja, kommer där bakom.
Det måste väl det.
Står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Högersvängen. Sista lilla knixen. Upploppet kvar. Det är klart. Det är klart. Det blir svensk.
Han tar det.
Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i 2 veckor, men nu,
oj.
Fixar Olsson guldet! På trötta armar! Knyter han näven i luften, det är klart! Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet!
Vilken
han kan njuta
hjälte
av upploppet! Och ännu en svensk triumf i Val d'Ifiem med Johan Olsson. Vilken insats, vilken hjälte! Grattis! Grattis Olsson!
I VMs sista lopp.
Ah, vi älskar massstarter.
Ja, så lät det i Sveriges Television från Jonas Karlsson och kompani när Johan Olsson alltså blev världsmästare på 5 milen. Han har 14 OS- och VM-medaljer på meritlistan, och för några månader sedan så deklarerade han att han slutar med längdskidåkningen. Men det som alltid kommer skina som nummer 1 i hans prisskåp, det är Val d'Ifiemes 5 mil.
Som tänka tillbaka på att fan, jag klarade av det där. Jag blev världsmästare. Jag blev bäst i världen liksom. Och det är ju det är nog, alltså världsmästartiteln, det är klart att det är ju den hittills den mest liksom betydelsefulla i hela min karriär såklart.
Tänk vad längdskidåkning sitter djupt i den svenska folksjälen. Och vad glad man blir, Tom, när man hör dig berätta detta. Och man får jublet i referatet igen. Och då kommer det en massa andra referat. Ofta får jag upp Åke Strömmer, alltså Rönnlund i och för sig. Av dessa. Och jag tänker ju att mer snö än vad vi har här, det tittar jag ju på dig, Lena. Det är ju bara så. Alltså, du måste vara längdskidåkare själv.
Är ju faktiskt inte det. Jag tror att jag var lite för lat för längdskidåkning. Det är ju så jäkla jobbigt. Och det är det som gör att man blir så jäkla imponerad av det som Johan Olsson gör under den här 5 milen.
Ja.
Jag kommer ju ihåg när man satt och tittade på den här och bara tänkte nej, vad gör han? Det är alldeles för tidigt. Ryck inte nu. Det här kommer aldrig gå. Nej. Det håller inte, Johan. Nej. Töm inte krafterna nu. Sen satt man ju bara och väntade så här, snart kommer de. Vad är det man gjorde hela loppet? Man vågade ju aldrig tro på att det här skulle hålla. Ja, på slutet såklart, men jag satt länge och bara, nej men nu tar de i kapp, det här är för länge att åka själv. Det är ju helt magnifikt att han klarar av att göra det här.
Mm. Var det inte en synnerligen träffsäker formulering också, som du berättade om, som bragdjuryn hade? Ibland träffar de ju mer rätt än andra gånger, när de hyllar honom.
För stort mod över 5 mil, en högklassig fysisk och mental bragd.
Ja.
Och det är verkligen mod, för att jag menar, traditionen kring den här typen av massstart på 5 mil, det är ju att det är en klunga hela vägen. Och så är det spurt på slutet då. Och Petter Northug, han sa det efteråt, att det här ändrar hela skidsporten. I att
och det
man
var ju det
där
hade diskuterat så mycket om massstarten, och det blir så tråkigt och det blir ingen spänning och alla bara åker i 5 mil och sen spurtar man ändå.
Mm.
Så det är det som är så roligt också, att de säger vid målgången, vi älskar massstart! Ja, för det hade varit sån diskussion då kring massstarten, att det inte är bra för sporten och att det var bättre med individuell start och tidtagning. Men när det blir ett sånt här lopp så är det ju oslagbart att ha en massstart.
Var Jonas Karlsson?
Mm.
Inte Jakob Hård den gången.
Nej. Men så Johan Olsson, han kliver in som en av de stora svenska skidhjältarna. Det handlar ju om alltså, de här sprintgrenarna som jag är lite skeptisk till, som har kommit till. Femmilen på något sätt, den slår ju ut rätt mycket ändå. Och då blir det att han kommer in i det här gänget med Mogren och Svan och Wassberg och kompan.
Men det som också är så imponerande av Johan Olsson genom hela hans karriär, mer eller mindre, eller framförallt de senaste åren. Han har ju haft så mycket problem med sina luftrör, med sjukdomar, med skador. Han har ju gått in i vartenda mästerskap mer eller mindre på senare tid och inte veta vart han står formmässigt. Han har inte kunnat åka hela världskuppen inför utan fått ladda på egen hand inför de här mästerskapen för att få en optimal uppladdning. Nästan allt, han är ju bra på att snacka ner sig själv också inför mästerskap och nej men jag är nog inte i form och jag har ingen aning om vart jag står, jag har inte kunnat träna. Sen är han ändå som bäst när det gäller på de här mästerskaperna trots att han inte har haft en optimal uppladdning. Och han har ju fått välja bort lopp också för att hans kropp inte pallar att göra så många lopp inom en sån kort tid som ett mästerskap är. Ändå hittar han alltid den där formen när det gäller som mest. Det är ju också otroligt imponerande.
Kärleksbombning, Johan Olsson. Och nu, Lena, det här har vi snackat om länge. Du och jag alltså.
Dagens skandal.
Dagens, ja. Därför att när vi kommer till inspelningen så säger ju Tommy att han har Erik med sig. Erik Åslund, vår gäst. Och det är ju jättebra.
Det är ingen skandal.
Det
är överhuvudtaget.
Men han har glömt lådan. Mm. Vår viktiga låda.
Vad är straffet för att glömma lådan? Har vi diskuterat det här någon gång?
Nej, men utmaningen blir att hitta en så bra gäst som Erik. Om nu någon skulle glömma det igen. Så nu när vi ska dra ur lådan så går inte det. Tommy, om du flyttar, för Erik sitter nämligen här. Och så sätter vi Erik på din plats. Mm. Så får Erik dra i sin huvud. Se inte så chockad. Erik är på väg tillbaka. Ni som har hört hela avsnittet.
Han har bort en timme nu och kommer tillbaka.
Men om du flyttar på det, Tommy.
Ja, varsågod. Det är bra att du räddar mig, Erik.
Så kommer Erik in. Ja. Erik Åslund som alltså gav oss en gåva. Vi har 3 stycken glas som står Göteborg på från fotbolls-EM 1992. Finalen i Göteborg som Tyskland vann. Förlåt, som Danmark vann över Tyskland. Och som Thomas Simson kommenterade med Ralf Edström i radio. Det är en helt annan historia. Erik, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Är du svettig? För nu ska du nämligen få ge lyssnarnas val. Vi får kalla det för det. Eller lyssnarens val kanske. Vi är glada att vi har en lyssnare i alla fall. Och tittare den här gången. Mm. Vad vill du att vi snackar om och kärleksbombar i avsnitt 99 om en vecka?
Jo, jag tror en ganska bra idé att ta Råsunda fotbollsstadion.
Råsunda fotbollsstadion.
Det känns spontant som att den faller på dig, Lasse.
Ja, alltså Råsunda stadion är ju inte längre. Nej. Den är ju precis som... vi har ju kärleksbombat Söderstadion tidigare.
Det stämmer.
Riven. Den tredje Stockholmsklubben i högsta serien, som är Djurgården, har ju kvar sin Olympiastadion i det perspektivet. Men där spelas ju inte allsvensk fotboll längre. Vi ser framåt det. Råsunda stadion, som har stått som värd för internationell mästerskapsfinal på både herr- och damsidan. Det är få arenor i världen faktiskt. Vi ska ta reda på mer om det. Och har ni några extra minnesbilder om Råsunda, så hör av er, vet jag. Inte minst på Twitter, @sporthuset. Erik, tack för att du kom. Tack. Tommy har redan släckt lampan. Lena, tack för den här gången. Vi ses i avsnitt 100.
Ja, men det gör vi. Det blir spännande.
Tack för idag. Hej, hej.
Tack.
Hej då.
Stäng dörren när du går.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features 2 of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA.
TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.